Vilken glädje att få fira gudstjänst tillsammans som församlingar här. På tisdag så börjar hoppfull gemenskap igen för säsongen. Klockan 13:30 kan man komma här och ha en, vi delar en andakt. Och så finns det möjlighet att vara med på det vårt öppna café där uppe i församlingsvåningen. Nästa söndag håller vi båda församlingar årsmöten. Och hoppas att ni känner till vad som ingår där i. Men valberedningen från Citykyrkan hälsar att är det några justeringar som inte kommit om till del, så är det egentligen en minut över 12 här. Men ta och uppdatera valberedningen i form utav Pamma här idag. Jag vill också säga att vi i Citykyrkan kommer ha dop den 2 februari. Och det ser vi väldigt mycket fram emot. Vi har haft en dopskola som har pågått nu under 2 torsdagar. Är det någon som tänker att det här med dopets väg, det är nog någonting för mig. Så prata gärna med mig efter gudstjänsten här, så ska vi se vad vi kan göra åt det. Symöte, eller sykväll var det också. Tisdag den 28 i första klockan 18. Det finns lite mer information på anslagstavlan om den sykvällen. Men prata gärna med Frida här om du är intresserad eller anmäld till henne att vara med på sykväll. Det kommer även bli en fortsättning med ett antal sykvällar här gemensamt för våra församlingar. Så håll er uppdaterade om sykvällar som dyker upp i februari och mars. Nu vill jag nog be tillsammans med er. Tack Jesus att du har bjudit oss in att få följa dig. Med allt det vackra, goda, sköna och utmanande som ryms där i. Jag ber att du skulle också genom denna förkunnelsen låta oss få höra någonting av dina ord in i våra liv. Och vad du tänker. Amen. Kan vi förstå Guds vilja när vi lyssnar till vad vi längtar efter? Är egentligen den fråga som jag har haft med mig in i förkunnelsen här. Och lite grann kring våran längtan och att kunna urskilja Guds vilja genom vår längtan. Bakgrunden är att vi hade i samband med Mathjälpen ett spännande besök i Smyrna i Göteborg. Och reste dit på ett studiebesök. Och efteråt så pratade vi som pastorer en del om deras sätt att fånga upp människors längtan. Som egentligen hade sin ursprung i ett samtal som en tonårstjej hade där med en av pastorerna. När hon berättade att jag skulle gärna vilja göra något mer för människor och stad som leder utsatt. Och kan vi inte, jag skulle gärna vilja med och samla in mat för att ge det vidare. Och det blev ett startskott för deras mathjälpsverksamhet som har nu pågått under ett antal år. Och fått betyda oerhört mycket för väldigt många människor. Satt sin prägel på hela församlingen. En tonårig tjej som kom och berättade om sin längtan och hur det fick ändra förutsättningar för många. Och de arbetar nu med någonting de kallar blomstrasamtal. Som handlar en hel del om att fånga upp. Kan Gud tala till oss genom det vi längtar efter? När vi samtalade i vårt pastorsgemenskap här om det här så hade vi ett par funderingar. Det ena var lite mer praktiskt och kanske ganska mycket utifrån pastorns situation så här. Oj, Vad gör vi då om folk berättar om att jag längtar efter att vi ska göra någonting kring klimatet, och jag vill göra någonting kring konst och kreativitet, och jag vill göra någonting kring de äldre, eller göra någonting kring de äldre. Vi får ju allt det här i knät på oss, och vad ska hända då liksom? Och förväntar sig folk att vi ska lösa allt det här åt dem? Och så kan det ju inte riktigt vara. Utan, och det förstår ju vi alla egentligen, att vi behöver alla i en församling lyssna på varandra och ge rum för varandra och hjälpa varandra att komma till rätta. Och vi har också ett eget ansvar i det här, att när vi upplever en längtan att be, hur ska Gud leda oss vidare i detta? Men också att inte bara hålla det hemligt, utan berätta för andra, det här drömmer jag om, det här längtar jag efter, och söka sätt att få denna drömmen att bli till handling. Men det finns också en annan fråga här. Vad skiljer egentligen sökandet efter Guds vilja i vår längtan från sån här ganska allmänt som pratas om i vårt samhälle, att man ska lyssna till sitt hjärta, eller coachning och peppning kring följ dina drömmar? Ett problem är ju faktiskt att våra drömmar är inte alltid det som Gud vill. Och våra drömmar är inte alltid det som är gott för oss själva eller andra. Jag lyssnade, satt i ett väntrum här i veckan och tvn var påslagen, och där var en intervju med Fredrik Lindström. Han är språkvetare, han är komiker, och han är också någonting av en samtidsanalytiker. Han berättade där i en intervju att han var son till en järnhandlare. Och inte bara pappa var järnhandlare, utan också farfar var järnhandlare, och farfars far var järnhandlare. Men för honom och också hans syskon var det inte självklart, som för tidigare generationer, att de också skulle bli järnhandlare. Utan de sökte sig andra vägar framåt. Och han sa att det här handlar nog ganska mycket om det vi kallar liksom individualisering. Och att vi lever ett individuellt samhälle där vi tänker inte så mycket utifrån familjer och generationer och vad som har hänt tidigare. Han tyckte det var väldigt spännande med rockmusik istället när han var ung. Och vi fick se någon bild på hur han var ledare där för ett rockband. Och det handlade om att låta och klä sig och agera då som inom en speciell genre. Men egentligen får man konstatera att det här är egentligen bara ett byte av inflytande ifrån föräldragenerationen till några andra förebilder egentligen så här. Och det gick så långt att hans kompisar till och med försåg honom när han hade fyllt år med någon gammal tv som han skulle få kasta ut genom ett fönster. För det hade man hört talas om, att det skulle de här rockbanden göra på sina vilda fester. Så ja, men hur självuppfunnet är egentligen det här? Nej, men det handlar ju snarare varifrån kommer min inspiration någonstans. Problemet är om vi tror att vi är så där väldigt, att det här har hittat på alldeles själv. Det är att vi har kanske inte den här kritiska blicken. Om vi vet att vi inspireras av våra föräldrar, då kan man ju faktiskt fundera på, ja, men vad har varit bra i pappas och mammas liv? Och skulle jag vilja ha det så, eller skulle jag inte vilja ha det så? Men om man tror att man hittat på det själv, då har man ju liksom inte den här ifrågasättandet. Och Fredrik konstaterar ju att vi är betydligt mer känslostyrda och inte så rationella som vi tror som människor egentligen. Men det behöver inte vara fel på känslor. Känslor är ju i grund och botten något bra och vackert. Jag tänker på bebisar. Och när jag och Linda skulle gå hem ifrån BB med vår lilla Melker för första gången. Han är inte riktigt så liten längre, 18 år. Men får vi bara ta med honom nu? Liksom? Är det okej liksom? Och ska vi ta hand om den här? Och hur gör man då? Och ska vi förvänta oss att vi ska klara av detta? På något sätt så gör man det. Och det fantastiska, bebisar är inte bara liksom självprogrammerande, att man lär dem liksom inte att krypa och gå, eller gå i viss mån, men krypa och sådär. De gör sånt utav sig själv. Men de programmerar också sina föräldrar. De talar om vad som ska hända liksom, genom att tuta, och sen så prövar man olika alternativ, och så till slut så tjuter det inte så mycket, och då har man förmodligen gjort rätt. Och det handlar ju om mat, värme, vila, lite omväxling, närhet och ett blöjbyte då och då. Man kommer ganska långt med de där bitarna med en bebis. Och faktum är att det följer oss ganska långt, ja, faktiskt genom hela livet det där. Ja, kanske inte blöjbyten, men det ser lite annorlunda ut. Det är också ett, ja, de behoven ska vi inte förtiga heller. Men jag tänker på ett par faktiskt vänner till oss som när kvinnan i hushållet där kom hem från jobbet, så brukade hennes man i stort sett det första som hände komma fram och säga hej, välkommen hem, och ge henne en dextrosol, en sån här liten sockerbit, så för att undvika ett fullständigt känslohaveri över saker och ting som inte stod rätt till i hushållet. För komma hem hungrig, lite trött och snubbla över barnens väskor och allt vad som nu är. Och, men det är ju som uppbyggt för att... Men klarar man bara att höja blodsockernivån lite grann, så blir tillvaron bättre. Det är inte så mycket som skiljer oss egentligen från bebisen i det. Men lite mer komplicerat har väl tillvaron ändå blivit. Vi har någon form av större behov av mening, intention, att vara kreativ, att bidra, att sätta avtryck. Och vi kan uppleva att vi har många och ibland viljor som står i konflikt till varandra. Vår vilja, den är inte alltid god mot oss själva eller mot andra. Och skulle vi liksom följa varenda nyck, så skulle det inte bli riktigt bra för oss. Ja. Men Gud är god. Det är han verkligen. Och vi är skapade till hans avbild. Och det innebär att vårat innersta väsen, det som sätter de vi verkligen är skapade till att vara, det handlar om att erövra en kärlek. En kärlek som är mer intresserad av att ge än att få. Och när vi bjuder in Gud och hans vilja i våra liv, då kommer han inte missa tillfället, utan arbeta med oss och i oss för att forma oss efter hans goda intentioner och låta den här avbilden av honom klarna än mer, än tydligare, dag efter dag. Och det är inte kanske den väg som lovar mest njutning och minst lidande i tillvaron, men den är rik på sanning, mening och en glädje som står bortom tillfälliga njutningar. Jesus, han lärde oss att be: låt din vilja ske på jorden, det vill säga också i mitt liv, så som i himmelen. I Jakobs brev, det fjärde kapitlet, vers 1-3, så skriver Jakob där om en församling som inte riktigt snappat upp de här verserna. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber, men får ingenting, därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era egna begär. Men i alla församlingar var det inte riktigt så här dystert. Paulus skriver till Filipperna i kapitel 2, vers 13, att det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syften. Vad är skillnaden här? Att följa sina egna begär och att i vilja och gärning förverkliga Guds syften. Vad är det som har hänt? Jag tänker verkligen att Gud verkar och vill verka i det som är våra vilja och vill väcka drömmar som är förankrade i det goda han har tänkt hos oss. Och om jag bara tar någon ur mitt eget liv så där, hur blev jag pastor egentligen? Vad var det som hände? Hur hamnade jag här? Men visst har jag fått bekräftelse på olika sätt och lite uppmuntran från olika människor och så. Och det har varit viktiga bitar. Men det började någonstans som en dragning inom mig. Ett intresse, en nyfikenhet, en glädje och en längtan att få involvera mig, att intressera mig för bibelordet, för de andliga samtalen, för den bönegemenskapen och för att också få ge vidare utav någonting kring det jag har fått vara med och upptäcka. Längtan var en viktig kompass för mig i detta. Jag tänkte, samtidigt som jag säger det så vill jag också skicka in en liten sån här varning. Ibland kan det här med längtan också bli att man skjuter någonting på en avlägsen framtid. Någonstans där framme ska jag erövra vad Gud har tänkt för mig. Ja, men Gud vill någonting och vi får vara i hans vilja redan idag när vi välkomnar det. Så ja, vår längtan ska ge oss en riktning. Men inte så att vi tänker att det riktiga livet börjar någonstans där borta. Det får börja redan idag. Om vi nu går till Galatierbrevets 5:e kapitel och vers 13 började vi läsa. Ni är ju kallade till frihet, skriver Paulus. Och jag tänker att det är så viktigt att ta fasta vid det här när vi pratar om Guds vilja och våran vilja. Att Gud är inte en totalitär Gud. Han har ju skapat oss med en vilja och det han vill göra är att befria denna vilja och göra den skarp i att avgöra skillnaden mellan vad som är ont och gott. Och han efterfrågar också våran egen kreativitet och våran egen intention i detta. Och tänker att vi verkligen får bli medskapare med Gud i hans verk. Vers 14 står det så här då. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Och i grund och botten får vi nog säga det enkla svaret att det är kärleken som gör vår vilja god. Om det är förankrat i kärleken. Så följer en utläggning här och Paulus han talar om olika mekanismer i vårt liv som gör att vi inte kan göra det vi ytterst vill. Som berövar oss vår vilja, som gör att det inte går som vi ytterst sett skulle önska. Och här framställs det då som en konflikt mellan köttet och anden. Och köttet, det ska vi nog förstå som den trasiga, den fallna, den själviska människan. Och anden är faktiskt lite knepigt att översätta när vi kommer till den grekiska grundtexten. För att ibland så tycks det syfta på Guds ande och Guds aktivitet i oss. Och ibland så tycks det syfta kanske lite mer på människans ande och då i form av alltså den förnyade och upprättade människan. Och i realiteten så är det nog lite knepigt att skilja på det här. Vad är det Gud har gjort i oss och vad är det Gud aktivt gör? Så att det är lite sammanflätat. Problemet är kompromissen i den här situationen som Paulus skriver till. Att de har det ena benet kvar i ett destruktivt levande och det andra benet försöker de ändå stå i det som evangeliet har erbjudit. Och den här splitten som de gör, det hindrar befrielsen utav viljan. Och jag tänker på scenen ur Saltkråkan där farbror Melker står på ena benet på båten och andra på bryggan, och det glider längre och längre isär och slutar i plurret. Det livet är inte hållbart. Och så kommer då en ganska gedigen upprepning utav saker och ting som kan göra sönder våra liv på ett eller annat sätt. Och jag tänker att det här inte är en komplett lista utav allting som kan gå tokigt i livet. Men det var sånt som Paulus upplevde att i Galatien så kämpar de med de här. Det handlar om sexualitetens område där mycket i samhället och kulturen omkring var definitivt inte enligt Guds intentioner. För jag menar, sexualitetens kärna handlar ju om en mans och en kvinnas kärleksfulla möte och förutsättningar att i den kärleken att ett nytt liv ska komma till. Och det här goda, vackra, sköna som Gud har tänkt, det behöver vi hålla heligt. Och det görs det inom ett äktenskap. Vi får nog säga att gapet mellan Guds tanke och de föreställningar som finns i vår samtid, den är stor. Och jag tänker att pornografin faktiskt är en stor, ska man säga, riskfaktor och är tillgänglig på ett sätt idag som riskerar att ställa till stor skada för oss. Om vi vandrar vidare så nästa punkt handlar om en destruktiv andlighet, avgudadyrkan, okkultism. Hur är det idag? Hur ser det ut? Vi kanske inte är de som liksom går och offrar djur på avgudaaltar eller så här, men det finns också i vårt samhälle en stor naivitet inför till exempel österländska religioner. Och jag vill inte här stå och peka finger allt för hårt, men vi behöver ha en vaksamhet. Och jag tänker till exempel, om vi tar akupunktur. Det har sin grund i österländsk medicin från början och ingick i en dels medicinsk men också blandas med en magisk föreställning kring vad en människa är och fungerar. Men den tekniken har vi på något sätt flyttat över och insett att men det här har verkligen vanliga medicinskt inflytande och vi kan med gott samvete ta emot akupunktur av behörig personal som vet hur det fungerar. När det gäller andra delar som också kommer från så här österländsk, där det överlappar det medicinska och det religiösa, det kan handla om yoga, det kan handla om mindfulness och andra saker som man kan möta på arbetsplatser eller skolor och som folk förutsätter att det inte har någon religiös koppling, där är man ofta mycket naiv. Den yoga jag känner till, sen är det möjligt, jag känner inte till riktigt allting vad som händer i alla studier och sådär. Där handlade en del om chakrar och balans mellan olika energier i kroppen och sånt som inte har att göra med den föreställningsvärld som Bibeln presenterar. Så utifrån vad jag känner till som ändå teolog i detta så vill jag uppmuntra till vaksamhet. Ett tredje område som Paulus lyfter fram här är revor i gemenskapen. Han nämner fiendskap, strider, vrede, intriger, splittringar, ofördragsamhet. Och det kunde man tala om på olika sätt, men det är lite tråkigt att hålla på och prata om det här för länge i en predikan. Ofördragsamhet, vad är det för någonting? Ett ord man kan fundera lite grann på. Det är en ovilja att glömma och förlåta och dra upp gamla saker och liksom hålla fast vid sådana oförrätter som har varit för länge sedan och så vidare. Istället uppmuntrar Bibeln oss att vara fördragsamma med varandra och överseende. Och det fjärde området här, det är när vårt beteende liksom sker utanför våran kontroll. Vi tappar kontrollen och inflytande när det handlar om dryckenskap och utsvävningar och så vidare. Och ja, det behöver man kanske inte säga så mycket mer om, men många gånger är det kanske andra personer som får betala priset för till exempel någon som har problem med alkohol. Att det blir inte bara ett eget problem utan ett problem för familjen och omgivningen och så vidare. När Bibeln talar om synd på det här sättet så är det inte för att trycka ner folk i stoftet eller vi ska tycka illa om människor eller oss själva eller så här, utan för att utmana till ånger och omvändelse och ta emot förlåtelse och befrielse. Och för oss så hjälper det här när vi ska pröva om vår längtan leder till det Gud vill. Finns det en koppling till de här sakerna? Så ja, då har vi problem. Men Paulus går vidare och talar om andens frukt. Och ytterst så tänker jag, ja men det pekar på det fullkomliga livet någonstans. Inte så att man kanske tänker att man når fram och är färdig inom alla de här områdena vid någon given tidpunkt. Utan det är någonstans ett mål för vårat liv. Och det blir ytterst ett porträtt utav Jesus. För Jesus personifierade och var ju den fullkomliga människan. Och det visar också att det här med att ta form på det sätt som Gud har tänkt, det leder inte till självutplåning eller att vi skulle på något sätt berövas vår individualitet. Det är ju ingen som blir mindre sig själv för att man upplever mer glädje eller mer frid eller mer kärlek. Och ytterst sett så tänker jag att alla de här frukterna är nyanser av och konsekvenser av kärlek. Man skulle kunna sätta kolon efter det här. Andens frukt är kärlek, kolon. Och så betyder det här, de här olika sakerna. Glädje, fred eller frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och när vi ska pröva någonting om vår längtan så är den född ur och kommer den resultera i mer utav det här? Till skillnad ifrån likgiltighet, oro, konflikt, otålighet, konkurrens, självhävdelse, impulsivitet. Så skriver Paulus, de som tillhör Jesus Kristus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Alltså Paulus, han kom ju från en judisk tradition och var farisé. Och det innebär att man var ju otroligt nitisk när det gäller det moraliska området. Och satsade så mycket kraft och energi på att man skulle göra det rätta och det riktiga. Och någon modern motsvarighet, nu kallar de sig inte riktigt fariséer längre, men om man åker till, om man är en strikt jude idag så kan man åtminstone i Israel köpa en sån här, jag tycker det är lite roligt, jag tror jag nämnt om det tidigare, en kåpa och sätta över strömbrytaren. För att det finns ju ett förbud att på sabbaten göra upp eld. Och då har man funderat att slå på eller av strömmen, är det motsvarighet att göra upp eld? Och så hade några judiska rabbiner grunnar kring det här och konstaterade att det finns ju en risk att det blir en liten blixt eller en liten gnista som slår upp när man gör det här omslaget. Men då är det att göra upp eld. Så för att man inte av misstag, som man kan göra lite på rutin när man går in i ett rum, slår till den här strömbrytaren, så kan man köpa den här kåpan och sätta på när sabbaten ska slå in så att man inte av misstag skulle bryta mot sabbatsbudet. Paulus säger det att den här nitiska viljan att följa och göra det goda, Det hjälper oss inte. Vi har inte kapacitet eller kraft i egen förmåga. Så oavsett hur mycket vi vill och anstränger oss, så kommer vi inte klara det. Utan han säger, den som tillhör Jesus Kristus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Vi har vänt oss till korset. Vi har överlåtit det vi själva inte har kapacitet att klara av och re upp i Jesu händer. Och vi vädjar om hans förlåtelse, hans förbarmande och hans kraft att leva det liv han har tänkt. Och så ta emot utav hans ande. Det står då i vers 25. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Nu skulle jag ju ha folkbibeln som har en, tycker jag, en lite bättre översättning här, där det handlar om att vi får ta emot den heliga ande. Vi har så mycket mer att upptäcka av vad Gud har tänkt för oss. Och många gånger så väcker han en längtan hos oss som är förankrad både i hans vilja och våra unika förutsättningar som de vi själva är. Och genom att be, genom att pröva och genom att också tillsammans med andra grunna på vilken väg kan det här finnas för mig framöver, så kan vi få ge plats för den här längtan på ett sätt som formar våra liv och som också får vara med och forma våran värld. För Gud vill mer. Han vill mer för våra församlingar. Han vill mer för vår stad. Han vill mer för våra liv. Låt oss be. Himmelske far, du ser vad det här bibelordet väcker hos oss. Och vi vänder oss till dig med allt det. Du ser om vi blir vaksamma över någonting som inte riktigt står rätt till i vårt liv. Tack för att Jesus seger är större än våra misslyckanden. Tack för att försoningen är så mycket större. Ta emot oss och det vi lägger i dina händer. Du ser också vad vi själva bär på eller kanske har burit men tappat tron på för drömmar och tankar och längtan. Herre, tala till oss om detta. Låt din ande verka i oss och forma. Du ser om det är någonting som har gått sönder i detta. Jag ber att din läkedom och ditt hopp ska verka. Låt ditt rike komma. Och låt din vilja ske. I våra liv, i våra församlingar, i vår stad. I Jesu namn.